Så där din gamla. Nu är vi igång.
Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 241.
Välkommen.
Vi har ätit en väldigt indisk lunch precis.
Ja, det var länge sedan vi åt indiskt.
Du liksom sparkade igång precis när jag satte mig och började så här stänga av telefonen, kolla mejlen.
Det är funny. Vi är redan sena. Vi brukar alltid podda på morgonen. Nu är klockan efter lunch.
Du, får jag inleda med att säga hur mycket jag hatar Blocket?
Ja.
Alltså jag hatar Blocket så mycket. Så att det finns inga gränser längre.
Mm. Men det har du inte alltid gjort. Det är något nytt eller?
Nej, men jag har ju alltid älskat Blocket för dess innehåll och att det är så kul att alltid vara på jakt efter saker. Ja. För, om man som jag som alltid är på liksom halvjakt efter roliga bilar eller bildelar, då måste man ju ha en fot inne på Blocket typ varje dag. Liksom scanna av. Hur ser marknaden ut?
Ja. Ja.
Men sökfunktionen på Blocket, den är ju helt eftersatt. Att man inte kan söka på ett specifikt årtal äldre än 1980, det är ju ett skämt.
Ja, det är ett riktigt jävla skämt.
För det är ju bara en enda knapptryckning från Blockets sida att ändra på det. Jag menar, det är ju ingen raketvetenskap att kunna söka på ett fordon som är från 1973.
Nej, men det är för att alla datanördar som jobbar på Blocket typ cyklar till jobbet. Ingen har körkort, ingen har någonsin ägt en entusiastbil.
Ja, det är som att de som jobbar på Blocket, de har inte en aning om att det ens existerar en bilhobby. De tänker att det finns nog inga bilar som är äldre 1980. Så de kan inte tänka så långt.
Nej. Liksom. Mm.
Nästa problem med Blocket, det är ju alla de här förbannade bedrägeriförsökerna som man som annonsör råkar ut för. Det tar liksom aldrig slut. Och jag fattar inte att Blocket inte tar tag i det och går ut med det. Liksom, för att de måste ju känna till det. De känner garanterat till det. Men skulle de skriva en kort infonot gällande bedrägerier, det är ungefär som att de vill inte prata om det för att då kanske det känns som att de gör det större än vad de vill att det ska upplevas. Men om alla som skulle annonsera på Blocket skulle få upp en liten pop-up där det står typ ett så här, om du får ett meddelande i stil med jag kan inte ta emot samtal, mejla mig på xxx, svara inte. Mm. Och sen lite korta liksom bullets typ så här, vi erbjuder inte transport av bilar, skicka aldrig pengar innan du har sett bilen, logga aldrig in med bank-ID till någon
Nej. Nej, men en sån liten ruta skulle ju åtminstone kunna komma. Men bara några 5-4 bullets.
Ja, liksom. För jag tänker, om folk skulle sluta gå på bedrägerierna så skulle de ju successivt försvinna. Eller åtminstone minska. Och även om bedrägerier, alltså det dyker ju alltid upp nya bedrägerier. Men nu är Blocket så jävla långt efter. Nu är de 5 år efter bedragarna.
Och det är inte att de är lite nöjda Blocket. De har liksom kunnat sätta det lite som gula tidningen förr i tiden och bara så här, vi behöver inte.
Ja, det är precis det handlar om. Men det Blocket inte fattar, det är ju att sandkornet kommer holka ur stenen, eller vad fan man säger om det uttrycket. Men till slut så får majoriteten nog, alltså som annonsörer. Men problemet är ju att Blocket är ett monster. Alltså det är så stort så att de bryr sig inte om det som de upplever som små problem.
Nej, det är mest billig bokhyllor de säljer.
Ja.
De skiter lite grann.
Men det är ju bedrägerier där också.
Jo, men kanske inte.
Jag snackade med en igår som vars tjej la ut någon barnvagnsdel eller någon barnvagnsgrej på Blocket.
Ja.
Och så ringer någon bedragare och bara, jättebra, så jag ska betala, verifiera med bank-ID.
Jaha, det är högt och lågt.
Liksom. Och tömde de kontot på 20 000 spänn. Förstår du, det är mycket pengar.
Ja, hade de bara 20 000 på kontot?
Men det är så general urkukat Blocket. Alltså det har gått så fort åt helvete på något sätt. Tredje problemet med Blocket, det är ju att det är så dyrt. Om jag ska annonsera en bil...
10 kronor!
Nej, men alltså, om jag ska annonsera en bil och lägga ut den i galleriet plus veckoförnyelser, då går den bilannonsen på 569 kronor.
Oj, ja, det är väldigt mycket.
Ja, men så här...
Ja, men det är väl mycket.
Kanske snål, men annonserar man mycket, då blir det ju mycket pengar liksom.
Ja.
Fjärde problemet med Blocket då, det är ju att Blocket är så stort så att de styrs helt av algoritmer och regler.
Mm.
Om jag ska då till exempel annonsera ut min Ford Van, då vet jag att ingen kommer hitta den eftersom de är så pass ovanliga i Sverige. För 99% av alla de som är på jakt efter en liksom amerikansk van, de söker ju på skeva van.
Mm.
Det är samma sak, det är ingen som hittar GMC-vanarna. Alltså man får mycket färre träffar.
Mm.
Eller GMC Yukon XL om man har en sån.
Mm.
Då får man ju annonsera den som en skeva Suburban. Fast det står GMC på den.
Alltså, varför det?
Därför att 99% av de som vill ha en Suburban söker ju inte också på
GMC. Nej, just det, den poppar ju inte upp då.
Nej,
nej just det. Nej, återigen för att de inte kan någonting om bilar.
Nej, för förr om åren, då kunde man ju skriva i textfältet typ så här, Ford-vanen är storleksmässigt lika stor som Chevrolet-van.
Mm. Och då hittar de båda. De
så åker. Hittar de båda.
Mm.
Och om jag annonserade ut en Yukon XL, då kunde jag ju skriva större än Tahoe och identisk med Suburban. Då fångade jag ju upp alla som var på jakt efter en Tahoe eller en Suburban.
Mm. Mm.
Eller så kunde man skriva längst ner någonstans så här, sökord, Tahoe, Suburban, Escalade.
Ja, ja.
Då är problem solved. Det enda, jag menar, skälet till att man annonserar det är att man ska hitta en köpare. Det är ju det enda skälet till att man annonserar bilen.
Mm.
Och då måste man ju kunna liksom hjälpa till så att så många som möjligt hittar bilen. Men om man då skriver något annat varumärke i annonsen, till exempel Chevrolet, när jag ska sälja en Ford Van, då blir den ju ej godkänd med hänvisning till att det är vilseledande. Och ofta är hänvisningen
till... Vad fan har hänt alltså?
Det var länge
sedan jag annonserade på Blocket.
Ja, men ej godkända, det händer hela tiden.
Aha.
Och den här hänvisningen till ej godkända annonser, den är så luddig så att man inte ens fattar varför. Någon gång sålde jag en bil som hade... Det var ju min förra Wagoneer. Då, på fotorna så satt ju surfbrädan på taket.
Mm.
Och i annonsen så skrev så här, obs, surfbrädan är ej till salu.
Mm.
För där hade jag fått någon som tjommade som bara, ingår den? Bara, nej, den ingår. Då, ej till salu, skrev jag annonsen då. Och annonsen studsade och studsade och studsade. Ej godkänd. Jag kunde liksom inte publicera den. Men jag kunde inte lista ut varför. För det var bara så här, felmeddelande. Och till slut, så tredje gången så stod det i filmen där det stod så här, det är förbjudet att annonsera varor som ej är till salu. Så att då fick jag inte skriva att surfbrädan inte var till salu när jag sålde bilen. Och,
men nu känner jag hur det börjar koka i mig.
Ja, alltså jag hatar Blocket.
Ja, för jag var ändå så här, ja, vadå Blocket? Men det är just den här typen av fittighet.
Uh-huh.
Nej, det var fel ord.
Uh-huh.
Ja, jag kan inte ens komma på ett bra ord.
Det behöver inte komma på det. För it is gonna get worse.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Spiken i kistan fick jag i förrgår då jag fick ett automatiskt Blocket mail att det var dags att förnya annonsen på min Ford Van som har legat ut nu i en månad ungefär.
Mm.
Och den är fortfarande osåld. Och jag har inte brått. Jag är inte sugen på att pruta på den. Jag vill liksom så här,
för nej.
Är den osåld? Jag älskar bilen. Jag vill inte, så att jag måste sälja den. Utan blir den såld så blir den såld.
Mm.
Och då klickade jag på den här förnya länken.
Mm.
Och då får jag upp ej godkänd. Och sen stod det så här.
Men den är ju redan godkänd.
Den är ju redan godkänd, ja.
Du skulle bara förnya den.
Skulle bara förnya
den. Du hade inte ändrat något.
Inte ändrat någonting. Sen stod det i den här mejlet då.
Mm.
Vi kan se att du har annonserat många bilar under en kort period. Vi skulle därför vilja följa upp det med dig då det bland annat kan finnas skattemässiga utmaningar i samband med många försäljningar och gränsdragningen mellan privat och företagsannonsering.
De är inte din revisor.
Exactly my point. Sen fick jag då en länk till deras kundservice. Det har aldrig hänt.
Nej.
Att man liksom så kan komma i kontakt med dem. För ofta så vet man ju inte ens vad man ska ändra i annonsen. För att det, men den här gången fick jag då en länk till kundservice. Och då svarade jag så här, hej, vi har många bilar i familjen och byter tämligen ofta.
Mm.
Jag bedriver inte någon bilförsäljning. Det här är bara en hobby.
Ja.
Och då får jag svar så här, hej, jag heter Elinor och jag ska hjälpa dig vidare i ärendet.
Mm.
Alltså Gestapo.
Mm. Elinor, jag ser den framför mig. Elinor.
Din annons har blivit nekad i granskningen på grund av att vi har uppmärksammat att du har publicerat flertalet bilannonser här på Blocket. Enligt våra regler är det inte tillåtet. Och sen så, nu kommer det värsta.
Man får inte använda Blocket mycket alltså.
Nej,
nej.
Men nu kommer det värsta. Då frågar Elinor så här då. Hur kommer det sig att du har ägt så många bilar?
det ska den här millennien skita i.
Så här, om du bedriver en bilhandelsverksamhet så vill vi att du skaffar dig en butik för fortsatt annonsering hos oss. Se fram emot återkoppling, vänliga hälsningar, Elinor D, Blockets kundservice.
Skit på dig, Elinor.
Alltså, hur kommer det sig att jag ägt så många bilar? Vad fan har Blocket med det?
Inte någonting.
Och då tänkte jag så här, okej, men då måste jag förtydliga. Mm. Så då skrev jag, lätt irriterat, skrev jag så här, hej Elinor, jag förstår fortfarande inte riktigt. Så skrev jag så här, jag är snart 50 år och jag har ägt strax över 180 bilar. Det här är min hobby.
Mm.
Till vardags jobbar jag med reklamfilm och i dagsläget äger vi 6 stycken bilar och jag byter tämligen ofta. Det vill säga jag köper, fixar till och säljer. Eventuell vinst tas självklart upp i min privata deklaration.
Mm.
Det finns ingen maxgräns för hur många bilar man får köpa eller sälja på ett år om man använder bilarna privat. Jag bedriver inte någon bilhandel och kan således inte öppna en Blocket-butik. Detta är som sagt en passion. Men viktigast av allt, annonsen jag la in idag var inte en ny annons eller en ny bil, bara en förlängning av en befintlig annons. Emotser nu att min annons kan godkännas ASAP.
Mm.
Med vän här, Kristoffer.
Mm.
Och då svarar hon så här. Även om det är en förlängning så kan vi inte godkänna det. Om du vill så ordnar jag en återbetalning till dig på summan du betalat för annonsen.
Men alltså på riktigt.
Så hon svarar inte på någonting liksom. Och då säger jag så här, ja tack gärna. Men när kommer jag kunna annonsera igen? Gäller det här bara bilar? Var går gränsen i antalet annonser? Och då svarar hon, jag hatar, det här är så vidrigt. Då svarar hon så här. När vi har tagit ett beslut om detta så är det det som gäller. Så om du vill annonsera bilar igen så behöver det göras som företag. Vi har ingen specifik gräns, men när det börjar dra iväg på kort tid så behöver vi göra en koll. Så här, ja.
Men alltså.
Men det är ju det de gjorde nu. Om jag då säger nej. Jag är privatperson, jag är inte ett företag.
Ja, de har gjort en koll. Okej, men då fattar vi.
Ja, ja. Men då, nu har de fattat ett beslut och då är det det som gäller.
Mm.
Så nu sitter jag här och kan inte längre annonsera på Blocket. Nej. Om jag inte gör det som företag. Och jag har inte ens orkat sätta mig in i, men jag gissar att det liksom, att öppna en Blocket-butik,
ja.
Dels kommer det bli dyrare. Och vad händer om jag då ska sälja en bil privat och den ligger som en företagsannons? Alltså, blir inte det jävligt missvisande? Kommer ju folk säga, här är ju, det här är ju en företagsbil.
Nej, men, företag det går ju, nej men det går ju inte.
Så vad har jag för alternativ?
Plus då att det är svindyrt att starta ett sånt konto.
Jag tror att det är dyrare.
Ja.
Jag tror att det är...
Det är väl det de vill då, de jävla idioterna.
Ja, men det är så. Det är så generalsjukt.
Ja.
Och då tänker jag så här, ja, vad har man då? Var kan man annonsera istället? Ja, retropetrol.se, det är ju Sveriges bästa annonsplats ur ett användarperspektiv.
Ja, absolut.
Men nu gick du.
Nej, jag ska bara sätta på ljudet.
Så. Men Retropetrol har ju bara äldre bilar. Och de har ju inte heller Blockets trafik.
Nej, om man vill. Den är ju lite mer för finsmakarna, kan man
ja,
säga.
Alternativ två, det är ju Facebook Marketplace.
Mm.
Men den är ju så generalusel. Alltså Facebook är ett skämt också. Och plus att Facebook Marketplace, det känns ju som en sån annonsplats för vrak. Alltså bilar som inte är värda
både
att lägga
för,
på Blocket.
Både för bilarna, vraken och människors vrak.
Ja.
De som handlar på Marketplace.
Men det blir värre.
Nej, jag vill inte att det ska bli värre. För jag orkar inte bli på dåligt humör. Jag var på bra humör.
Ja, men jag är också på bra humör. Ja. Men liksom, nu är jag bannad från Blocket.
Ja.
Vilket är helt, helt sjukt. Med tanke på att jag har ju varit i liksom 20 år har jag varit en som förespråkare för Blocket.
Mm.
Jag borde ju vara en sån här superanvändare.
Ja.
Alltså jag borde ha en guldstjärna.
Ja, en krona nästan.
Ja,
ja,
eftersom jag har lagt så många tusentals kronor på Blocket och att jag liksom använder det så mycket.
Ja.
Jag är en power user på Blocket.
Ja.
Istället blir jag utkickad.
Ja.
Men värre då, Facebook har jag ju alltid avskytt.
Mm.
Men vi använder ju Facebook för att kunna lägga upp våra posts för nya avsnitt.
Mm.
Och sen använder jag har aldrig gjort ett inlägg privat på
Nej,
Facebook. Avskyr på det sättet. Men däremot så är det ju kul att kunna gå in i grupper och kolla annonser och sånt där. Men för 2 veckor sedan så blev mitt Facebook-konto hackat.
Ja, just det.
Och det är så sjukt för att möjligtvis har de ännu sämre kundservice än Blocket. Men i söndags då för 2 veckor sedan, då skulle jag gå in på Facebook och upptäckte att jag var utloggad. Och sen funkade inte mitt lösenord. Och då provade jag återställa och beställa ett nytt. Men då kom det upp min återställnings-e-mail plus en okänd hotmailadress som jag inte ens vet vilken adress det var.
Nå, nej.
Och sen hamnade jag i ett sånt där Facebook moment 22 ja. Där den nya personen hade då kommit in på mitt konto och valt tvåvägs autentisering eller vad kallas det. Vilket gör att hur många gånger jag beställde ett nytt lösenord eller att jag skulle byta lösenord så kunde den personen fick den personen upp det i sin telefon och kunde då byta det till så att jag inte kom in.
Spräng blocket och spräng hela Ryssland åt helvete. Så att, för det är ju någon ryss som sitter och knappar.
Jag har ingen aning. Men jag, men hur
är jag fördomsfull?
Ja, men, men jag älskar det. Ja. Men hur jag nu försöker göra, jag kan inte verifiera mitt konto eftersom jag inte kan logga in. Och kan jag inte verifiera mitt konto, för det måste man göra via sitt telefonnummer. Men den här personen som har hackat in på mitt konto har plockat bort mitt telefonnummer. Mm. Så att jag kan inte verifiera mitt konto. Så jag kan inte då klicka i att jag blivit hackad. Mm. Och jag får inget svar från Facebook. Det vill säga jag har mejlat och sagt att jag är hackad, felanmält och allting. Händer ingenting. Sen får jag en faktura från Facebook Ads på 2000 kronor.
Åh, nej, nu börjar det.
Som jag inte har beställt.
Nej.
Och det går fortfarande inte att kontakta Facebook. Nej. Så jag var tvungen att spärra alla mina kort och polisanmäla. Och Facebook svarar inte. Och då berättade jag det här när jag var nere i Tyskland och berättade det här för Kalle. Ah. Oturskalle.
Åh nej. Det händer han varje dag. Ja. Alla hans konton är spärrade.
Självklart hade han råkat ut för exakt samma sak. Ah. Fast det var för ett par år sedan.
Ja, ah, hans Pornhub-konto.
På Facebook. Ah. Och då hade de hunnit köpa Facebook Ads för 11 000 kronor.
Oh, innan han... Är det det de gör? Är det det liksom som...
Kan vara. Du kunna veta jag har ingen aning. Det kan vara så.
Spräng vår samtid skulle jag vilja säga. För det här är sånt jävla nutidsproblem.
Vet du hur lång tid det tog för Kalle innan han fick kontroll över sitt eget Facebook-konto?
Nej.
Ett och ett halvt år innan han fick svar från Facebook och att de kunde återställa det. Ett och ett halvt år. Så nu har jag inte blocket och jag har inte Facebook och jag kommer inte ha något av dem på jävligt länge. Alltså det blir som en digital detox för mig.
Ja, det där var deppigt tyckte jag.
Eller?
Deppig start.
Eller? Är det inte lite skönt?
Ja, det är skönt att slippa skiten.
Ja, för jag tänker att det här var ett tecken i tiden. För nu, jag fick mina nya kreditkort och då köpte jag jag köpte den där boken. Du tipsade mig om en bok om hur man bygger om vänar till husbilar. Den gick in och köpte.
Har jag tipsat dig om den?
Ja.
Var det den du hade köpt och du skickade skitbra bok?
Ja.
Jaha, för jag fick ett sms av dig. Skitbra bok. Jag bara, nu har jag köpt något nytt. Men jag kommer inte ihåg att det var jag som hade tipsat om den.
Jo, du tipsade på Insta.
Jaha.
Det var en Insta-länk.
Ja, okej.
Okay. Ja, så köpte jag i alla fall den boken. Ja. Och då får jag upp i när jag hade köpt den att så här, vill du koppla det nya kortet till ditt Google-konto? Och eftersom vi drar våra e-mailadresser och allting så klickade jag ja. Ja. Och sen får jag ett mejl. Ditt nya kort är nu kopplat till Facebook Pay. Jag bara, nej. Allt är sammankopplat.
Oh, sen
är man lite halvdålig tekniskt, som både du och jag är. Så då kopplade jag mitt nya kort till Facebook igen. Mm. Vilket gjorde att du var ju tvungen att ringa till Eurocard och säga, ska jag spärra det här nya kortet också?
Ja, vad sa de då?
Och då sa han, vi vet inte, vi har aldrig varit med om det. Vet, det är ingen som kan hjälpa mig. Så egentligen... Nu har vi ju väldigt många lyssnare. Ja. Många jävligt puckade lyssnare. Men de är ju på jämn nivå med oss, kan man säga. Det är väl därför de gillar att lyssna på oss. Mm. Men om det är någon lyssnare där ute som har någon inside på Facebook, alltså någon som känner någon som känner någon som bara ring den här personen så kan de lösa det så att den här spärren på ditt hackade konto kan liksom så här åtgärdas. Mm. Eftersom det går inte att få kontakt med någon. Så att jag efterlyser någon smart jävel som känner någon som känner någon som kan höra av sig till mig.
Mm.
Via Insta eller via, inte via Facebook.
Luktar det bränt här? Brinner vi väl inne nu bara för att...
Luktar det bränt?
Det är min näsa som är fel på. Ja, det där var deppigt.
Det luktar bränt när man sitter och tänker på blocket.
Ja, det är nog det. Det är precis. Ja. Det,
eller så brinner det och då är vi lite...
Det brinner i huvudet på mig, ja, efter den här berättelsen.
Men det kan också vara som orkestern i Titanic som, ja, så här, vi hinner spela ett, ja, stycke till innan vi sjunker.
Ja, men visst, precis.
Det brinner i hela huset. Vi hinner podda klart, ja, innan vi dör.
Som den där munken som tänder eld på sig själv där, inom protest. Så sitter vi och poddar, man brinner båda två. Du, ja, nu ska vi prata om något roligare.
Vänta, sista saken gällande det här pisset. Mm. I nästa vecka så tänkte jag presentera en lösning på hur man ska sälja sin bil på bästa och enklaste sätt utan att behöva gå via blocket.
Aha, du har en lösning.
Jag har en lösning.
To be continued.
To be continued next week.
Okej, coolt. Du, nu ska jag berätta om en sak som förmodligen... Nej, det kommer inte sätta griller i huvudet på dig. Jag gillar att sätta griller i huvudet på dig. Men, men det här sättet kommer inte sätta några griller i huvudet på dig. Utan du kommer nog bara bli lite knäckt.
Ja.
Och känna att du återigen skulle vilja vara mycket rikare. Eller vara rik.
Ja.
Nu ska du gå in på en hemsida som heter...
Var rik.
Ja, blirik.com. Nej, Lunas med Z.
Lunas med Z.
Punkt design.
Design.
Mm. Ska jag berätta lite. Jag vet inte så mycket om den här.
Aston Martin, we re-engineer and electrify to further the legacies of the most beautiful cars in the world.
Vi pratar ju ofta om det. Företag som nu elkonverterar lite olika bilar, det blir bara större och större, framförallt i USA. Britterna är ju också duktiga på det här och vi ligger lite efter i Sverige. Det är några som har börjat, men nu är det här företaget Lunas då. Det är ju något det är ett engelskt företag.
Mm.
Superengelskt känns det när man tittar på hur de bygger sina bilar. Om man läser på deras hemsida så står det så här: We built Lunas to further the legacies of the most beautiful cars in the world. We know there is no better proportion than timeless aesthetics propelled by a powertrain of the future. We make these iconic machines a relevant and usable proportion for the 21st century. A classic car by Lunas is just not for this generation. It is to be driven and enjoyed for many more. Alltså, jag älskar det här. Ska du berätta lite vad det är du ser?
Nej, men alltså, jag tror inte folk... Jag menar, nu har vi tjatat om det här i 5 år. Mm. Det här kommer komma. Det här
vi måste ju prata om det samtidigt.
Ja, men jag säger inte något negativt. Jag säger att så här, jag tror inte att folk förstår hur stort det här kommer bli.
Nej.
Det jag gjorde med tillsammans med DJs med Wagoneren, att modernisera den till en Euro 6 och få en modern liksom, drivlina. Redan nu är ju den lite daterad. Inte kanske riktigt än, men snart så måste det i en elektrisk drivlina igen. Alla gör det här. Jag menar, Cheva Performance släpper ju liksom dels en 1000 hästars 502 med liksom hej och H-motor. Men sen släpper de också en elektrisk drivlina som de skulle sätta i någon Cheva 57 och göra någon YouTube-serie av. Det här kommer bli så löjligt stort. Är det någon, nu det här kommer vara efterlysningsavsnittet, är det någon lyssnare där ute, någon ung driven jävel som är superintresserad av elbilar och gamla bilar, hör av dig eller er till oss, så hittar vi på någonting tillsammans. För nästa, den som tar ett grepp om det här i Sverige kommer ha så mycket att göra. Vi vill ju göra här. En person med skills kommer aldrig överleva. En person med skills kommer aldrig kunna bygga upp det här.
Nej, till... inte bara skills kan nej, men precis.
Det är det jag menar. Att vi har inte skills nog att bygga elektriska bilar.
Nej.
Men vi har skills nog att bygga företag och bygga liksom en struktur kring det och bygga liksom en hype kring det. Och lite som jag skickade en länk till dig på Richard Hammond från Top Gear. Han har ju startat en helt ny business.
Han skulle ha gjort det här istället kan jag känna.
Verkligen. Men det kommer säkert glida in på det här också. Men han håller ju på att starta då en restoration, alltså en renoveringsfirma, renovera gamla bilar. Och så får man följa honom jävligt. Det är bara 3 avsnitt som har släppt. Otroligt så här, skön, lågmäld. Inte så här Top Gear humor framse, utan det
du skrev gubb underhållning för det var precis vad det är. Det är lite sömnigt engelskt och så där,
men som Chasing Classic Cars. Man också är så här sömnigt men behagligt att titta på. Det är inte så här Nej. Skönt tempo. Alla våra äldre lyssnare kommer älska Richard Hammonds nya serie som heter, vad fan heter den? Richard Hammonds, googla på det.
Ja. Men Lunas, det här företaget.
Ja.
Alltså, det känns som de har ju tagit det här till en ny nivå på något sätt.
Ja, ja.
För det känns som att de är väldigt, hela idén är att bevara själen i de här bilarna.
Ja.
Men att de då får en elektrisk drivlina. Och ja, allt är som sagt jävligt engelskt eftersom de då bara bygger Aston, Bentleys, Jaguarer, Range Rovers och Rolls Royce.
Ja.
Du kan ju titta på de här olika bilderna.
Ja, du har man blir psykiskt instabil.
Ja, det är väldigt bra gjort.
Alltså,
kolla Royce.
Ja, men Rolls Royce Phantom från 60-talet som är en otroligt vacker bil. Mm. Som är tokrenoverad så att den ser ut som att den är helt ny. Och sen är den bara elektrisk.
Mm.
Men det finns ingenting som skvallrar om det.
Alltså, nej,
om
nej,
man tittar
nej,
inuti. Eller,
nej, det ser väldigt organiskt ut.
De gamla utanpå. Och så Aston Martin måste kolla det på. Det är en sån här DB5 heter de. Nej, det är DB6.
Den tycker jag är snyggast.
Ja, jag håller med dig. Den där Bentleyn är inte fel heller.
Nej.
Gå in på lunas.design.
Ja, och det här punkt design, vad är det för något? Vad är punkt design?
Ja.
Jag har inte stött på tidigare.
Nej, det kommer så mycket nya domäner.
Ja, lite tips bara till dig och lyssnarna.
Men du, den här Bentleyn var ju en jävligt snygg modell. Jag har inte sett förut. Nej, det här, du, nu sätter du griller i huvudet på mig. Det här är
det är för dyrt för dig, så du behöver inte fundera ens på det där.
Jo, men det jag menar är att jag vill göra det här så som ett företag.
Okej,
okay, jag vill liksom...
Ja. Du, ska vi inte ta oss an veckans lyssnarbrev?
Vänta, jag måste bara kolla på den här. Det var så jävla snyggt. Kolla. Fin gammal jagga. Här ser man...
Kolla tanklocket då. Ja. Man gjort som ett tanklock.
Nej, jag måste klicka bort det. Jag måste gräva ner mig där sen.
Ja.
Vi ska absolut ta oss an...
ska vi inte det?
...veckans brev. Mm. Det är ju det aktien. Vi kunde ju inte motstå det här brevet.
Kan nej. Säga.
För det är ju ännu en fördomsprofil.
Mm.
Men det som gör den här lyssnaren spännande det är att han är kompis med Pilli Pilli Pingpong.
Så är det, ja.
Och då kan vi, då blir det ju spännande så att, då kan vi ju liksom bredda analysen.
Mm.
För då får vi ju liksom ett paket av den här nya personen och hans umgänge i form av Pilli Pilli Pingpong.
Ja, just det. Läs vad han skriver då.
Okej, han skriver så här. Tjena grabbar. Efter er hysteriskt roliga förnomsprofilering på min polare Pilli Pilli Pingpong så känner jag att jag måste ju bara skicka in min vagnspark.
Just det.
Och då har den här karn då, som heter Anders Östlund. Han har då en 2008 års Ford F250.
Stämmer.
Han har en Mercedes Viano från 2007, alltså en Mercedes-skåpbil.
Mm.
Han har en 66a Ford Galaxy Cab.
Just det.
Det är fina.
Mm.
Sen har han en 61a Volvo Amazon.
Mm.
Och sen ska han skriva så här, som lite bonus, en Mercedes Actros 3251 från 2007. Det, ja. Då pratar vi om en stor, tung lastbil.
Ja, en lastbil. Ja, ja, exakt. Det känns på ett sätt som en väldigt typisk lyssnare av podden.
Verkligen.
Eller
och lite också som en dead giveaway. Alltså att han, bilarna är ju tydliga, men jag menar, skickar man med en Mercedes Actros 3251 då tänker man så här att Anders är troligtvis inte frisör eller tandläkare.
Så känns det väl inte, nej.
Inte om man äger en tung lastbil.
Nej.
Men han avslutar i alla fall. Tack också för en otroligt rolig podd, boys. Och fick poddtipset av Pilli Pilli Pingpong. Det är kul att Pilli Pilli Pingpong...
Älskar att alla hans kompisar nu kallar honom Pilli Pilli.
Ja, han kommer vara tvungen att leva med det.
Ja.
Ska du börja med den här förödande fördomsprofileringen på Anders Östlund?
Ja, men det kan jag väl absolut göra. Jag känner lite så här, för är det en sak som man direkt kan konstatera här så är det ju att Anders Östlund är vad man förr i tiden brukar benämna som en riktig kar.
Ja.
Alltså komplexiteten, eller snarare den lite så här samtidstypiska komplexiteten kring genus idag har ju gjort att jag vet inte riktigt vad man idag kanske menar med uttrycket en riktig kar. Men om jag säger så här då, den Anders Östlund som jag ser framför mig, han tycker att sushi, det är för fjolliga stockholmare.
Uh-huh.
Och snus, det ska vara grovt. Och grytlappar, det är för kärringar.
Uh-huh.
Inte för att matlagning är kärringgöra, utan för att han skulle liksom aldrig komma på tanken och använda en grytlapp för att ta ut en plåt ur ugnen.
Nej, man tar den fort bara.
Ja, men exakt. Han är liksom den här typen av man som redan som 13-åring bänkade 120 pannor, tänker jag. Och han hade ju skägg också, långt före alla sängkissande män som håller till kring Nytorget här i Stockholm. Innan de börjar odla fjun på hakan för att kompensera för sin liksom låga testosteronnivå. Så Anders, han har ju tagit skägg sedan han var 14.
Helt
12. Alltså riktigt långt skägg. Han skulle heller aldrig komma på tanken att använda en tidning för att slå ihjäl en geting. Nej. För insidan på hans hand, den är ju så jävla hårda balkar så inte ens liksom en kungsskorpion skulle kunna ge hål på den huden.
Nej, det är exakt samma bild.
Ja, han är en man av den gamla skolan som ibland kan komma på sig själv med att fundera över om han har någon plats i det här samhället där alla lättkränkta datanördar som han kastade snus på i plugget nu plötsligt tycks bestämma vad man får och inte får säga. Uh-huh. Han känner liksom att han är inte i fas med samtiden.
Nej.
Men Anders, eller Tången som han också kallas, han är absolut ingen elak eller dålig person.
Nej.
För under den här lite gammeldags hårda ytan så döljer sig nämligen en ganska ömsint och snäll person, tror jag faktiskt. Han tycker liksom bara att världen snurrar lite för fort just nu och han känner ibland att han inte hinner med alla de här politiskt korrekta vändningarna.
Nej.
Och därför blir det lite fel ibland. Men det är inte för att han liksom inte vill, utan det är för att han hänger inte med bara. Det går lite för fort.
Ja.
Han behöver lite längre tid på sig för att liksom anpassa sig till den här nya världen. Men han brukar trots det nästan alltid komma fram till samma slutsats som sin fjantiga samtid. Han gör det bara lite på ett lite annorlunda sätt.
Uh-huh.
Och som sagt, lite långsammare. Ta frågan om homosexualitet till exempel.
Uh-huh.
Trots att säkert många kanske skulle gissa att Anders har en liksom föråldrad syn kring den här typen av frågor, så är det precis tvärtom. Han har bara kommit fram till att samkönad kärlek beror på att det finns många förklaringar.
Mm-hmm.
Men att det absolut inte nödvändigtvis behöver vara något dåligt med det här. Tvärtom, tänker Anders.
Uh-huh.
För när han 1998 fick höra att en av hans största idoler, sångaren i Judas Priest, Rob Halford, hade kommit ut som gay. Då kände han på en gång att han kunde förstå och acceptera det här. För i Anders värld så var liksom hårdingen Halford, han var så jävla manlig och hård att det nästan skulle kännas lite bögigt om han knullade tjejer.
Uh-huh.
Förstår du det? Därför blev vetskapen om att liksom idolen nu föredrog att smälla på män istället, det blev den mest självklara saken i världen. Och Anders kunde till och med erkänna att hans egen frustande manlighet ibland tyckte att tjejer kunde vara lite fjantiga att ligga med. Men än så länge så fick de duga. Lite så kände han. Och det här leder oss in på Anders flickvän. För det var när Anders träffade
Bengt.
Nej då. Det var när Anders träffade henne som allting föll på plats ordentligt. För här snackar vi inte någon liten vek sak som lever sitt liv i sociala medier. Utan Tångens tjej, hon är ju såklart minst lika hård som han är själv. Hon bänkar kanske inte lika mycket, men hon snusar i grov och har valkar i händerna, precis som Anders. Och att hon kör lastbil, eller närmare bestämt en slamsug, och kan svepa liksom en stor stark på 5 sekunder. Det kommer ju kanske inte som någon överraskning i det här fallet. Hon är grov i mun och tuff som fan. Och en gång så slog hon av käken på en raggare på 130 kilo bara för att han sa att hon luktade skit och inte var snygg i varselkläder. Så att det är en tuffing. Hon är typen av kvinna som liksom på något märkligt sätt klarar av att balansera en traditionellt gammal manlig utstrålning med ganska ordentligt tilltagna silikonbröst. Förstår du vilken typ av kvinna jag menar då?
Exakt.
Ja, ofta kör ju de lastbil, har jag fått för mig. Nu är jag fördomsfull, men så får det vara den här podden.
Exakt.
Och hon kör ju precis som Tången också en Mercedes Actros 3251. Och det var på en lastbilstävling som de träffade varann och tycke uppstod när hon efter 8 öl hade bjudit Anders på ganska duktigt motstånd i en armbrytartävling faktiskt. Och det här är ju en sport som både Anders och hans flickvän utövar på tävlingsnivå faktiskt.
Ja, det är så pass.
Ja, slutligen så tänkte jag bara lite snabbt redogöra för vad de här olika bilarna i Tångens liv representerar.
Ja, spännande.
Ja, Ford 250 från 2008
är
bilen som han själv tycker representerar liksom den personlighet som han är. Ja. Alltså om han var en bil, då tänker han att det skulle vara en F250 från 2008. Och Mercedes Vianon från 2007, en bra ha-bil att köra grejer med. Typ någon trasig bakaxel till något arbetsfordon eller skjutsa grabben och krossen till tävlingen i. För det har jag glömt att berätta. Anders har ju en 14-årig son från ett tidigare förhållande. Som han har ensam vårdnad om faktiskt. Och varför den mamman är ute i bilden, det är en mörk historia. Jag känner att jag behöver inte gå in på den närmare just idag. Vi lämnar det. Ford Galaxy Cabin då, från 66. Det är bilen som fyller samma funktion som en terapeut gör. För Anders Tången Östlund. Det är ett verktyg som gör att han kan få ta en paus från verkligheten och drömma sig bort då till en tid där män var män och manlighet inte var...
Livet var enklare.
Ja, manlighet var inte automatiskt giftig, om man säger så. Eller, det kanske det var. Men det var ingenting man behövde be om ursäkt för. Nej. Om du fattar vad jag menar. Amazonen från 61, det kände jag att det är en bil som är kopplad till ett starkt barndomsminne för Tången. Jag vet inte exakt vilket, men i min spåkula så ser jag att det har något med sommaren att göra och att Anders, kanske pappa eller morfar var med där på något sätt. Jag ser det här lite vagt bara. Mm. Det här är en bil som hur som helst betyder oerhört mycket för Anders och som får honom att återuppleva barndomen lite grann. Mm. Lite som en rullande snuttefilt från en tid som flytt. Jag tror nämligen att Anders var barn på 70-talet. Mm-hmm. Då den här typen av bilar upptog en stor del av den svenska bilparken. Men smeknamnet Tången då? Nej, det kommer inte från armbrytningen som man kanske skulle kunna tro, utan det är faktiskt ett smeknamn som hans underbara tjej har gett honom och som bara de två egentligen vet ursprunget till. Och så jag då förstås. Anders är nämligen, han har ett litet bonustrick, eller det är ett litet vågat njutningsförhöjande grepp som man har. Aha. Som man brukar plocka fram i sänghalmen när han känner att det börjar närma sig genitala fyrverkerier för partnern. Jag ska inte gå in på exakt hur det greppet går till eller vad det går ut på, men låt mig säga så här. Han brukar behöva tvätta händerna efteråt.
Det är en tång.
Ja, det är en tång. Och efter att han utförde det här första gången, det här tjuvnypet om jag kallar det så då, på sin lastbilskörande älskling, så låg de där efteråt och delade på en dosa grov. Och då smekte hon honom över hans håriga kind och sa: min lilla tång, du är väl för fin nu i all din fulhet. Så tänker jag. Det är det jag får fram när jag tittar på de här bilarna. Ligger vi nära varandra?
Bara vi ligger nära varandra.
Jag kan tänka mig det.
Och
vi har ju också precis ställt in våra kulor.
Ja, synkroniserat här var vi väldigt kalibrerade. Mm. Och då får man väl också säga någon form av tack till Anders som
stort
gjorde
tack.
Det så enkelt för oss. För att det logiska i min spåkula här, det blir ju att börja bakifrån. Eftersom den
med
här...
greppet.
Med tången. Ja. Eftersom en Mercedes Actros, ja. det är ju som jag inledde med en dead giveaway. Alltså den är ju liksom... den blir övertydlig.
Mm.
Äger man en tung lastbil så smalar ju yrkena av. Men hela Anders känns som en ganska förutsägbar person. Tittar man på alla fordon sammanslaget så skriker de grävarfirma, entreprenad eller åkeri.
Mm. I Gränna tror han bor. Nej, vi vet ju var han bor. Han bor på samma ställe. Nej, det vet jag inte i och för sig. Jag kommer inte ihåg var Filip Ingpong bodde. Men...
Det var väl utanför Uppsala.
Så var det, stämmer.
Men det jag tänker, det är ju också att de här bilarna skriker även en lätt förstorad prostata.
Mm.
Det vill säga 56-58 år gammal.
Mm.
Och då är man ju...
Ja, men det var vad jag trodde också. Våran ålder. Lite äldre. Eller äldre än oss faktiskt.
Ja, han
men
är inte mycket. 60-talet snarare än 70-talet.
Ja, men han var barn på 70-talet, sa jag. Så det kan ju stämma då.
Ja, Amazonen avslöjade dessutom något väldigt personligt om Anders. Nämligen att han har helt otroligt nära till nostalgigråt. Amazonen är Anders farsa Kjells gamla klenod. Eller Kjelle. Den är omsorgsfullt renoverad och eftersom nu Anders har tagit över firman, om det nu är ett åkeri eller en grävare eller entreprenad, han har ju tagit över den här firman från just gammelfarsan, så finns det ett nästintill patetiskt starkt band mellan dem, även om Kjelle dog 2016. Pang, boom, sa det bara. Han dog lycklig. Men Anders fru Lena, eller kärringen som hon går under bedömningen hemma, har liksom hon kärleksfullt sätt så säger hon ändå att jag kan tycka att Anders faller lite väl lätt till tårar efter en stänkare på fredagskvällen bara för att han kommer på någonting som farsan Kjelle sa. Så liksom Lena tänker för sig själv att gubben dog ju för snart 6 år sedan, ska han liksom aldrig komma vidare.
Ja.
Men nej, Anders älskar att falla tillbaka i nostalgi och minnen om farsan.
Mm. Det här skvallrar ju också om att även din Lena är inte så mycket för liksom mjäkighet.
Inget mjäk.
Bit ihop, kärring, kan hon säga åt honom.
Ja, ja. Exakt. Mm. Och tittar man sen på Galaxy Cabin så är ju även den helt original. Troligtvis svart. Men det finns en detalj som sticker ut lite, och då menar jag sticker ut där bak. För den eftermonterade dragkroken är kanske inte 100% original, men när Anders och Pepita Lena, som hon också gick under benämningen. Aha. För att när Lena var yngre så hade de då ett eget husvagn med Pepita gardiner och Pepita kuddar. Faktum var att Lena under en period i livet överdoserade Pepita mönster.
Jaha. Hade hon Pepita i sin lastbil, tänker du också?
Överallt.
Och en Betty Boop-skylt bakom förarhytten.
Och det här, den här överdoseringen av Pepita, den spidde liksom över på Anders, som fick gå i Pepita slips på bilträffar och Pepita skor när de skulle på dansen.
Mm.
Och för de som inte vet vad Pepita är, det är ju schackrutet mönster.
Ja, så kan, är det väl enklast att beskriva.
Svartvitt rutet liksom. Mm. Och eftersom Anders på något sätt saknar smak och Lena har dålig smak, så är det här en ganska, det är ett visuellt knepigt par, om man säger så.
Mm.
Men åren gick och nu har de liksom landat i en diskretare icke-stil. Pepita-rutorna har liksom fått stryka på foten. Och den här Mercedes-bussen, eller lilla minivanen, eller vad ska jag kalla den köptes såklart på firman. Och även om skattemyndigheten hade åsikter att Anders drar hela momsen.
Och Blocket hade också en del att säga till.
Ja, för att den här Mercan är ju varken tungreggad eller har luftspalt mellan hytt och lastutrymme. Så liksom, den där han får ju inte dra hel moms på den där. Men den åkte in i firman och sådär. Men vem försöker han lura? För Mercan har ju bara gått privata mil till och från Lidl. Den här Mercan är dessutom lite kvinnligt tillfäxad då med vossenfälgar. Och jag skulle inte dra det så långt. Det där med armbrytning tycker jag ligger nära till hands.
Ja.
Men jag kanske ser...
Fingerkrok snarare då kanske.
Jag kanske ser en lite kvinnligare fru på Anders.
Ja. Mm.
Som vill få till det. Ja, lite sådär. Det är därför Mercan får vara lite sådär finbilen i familjen.
Mm.
Men eftersom Anders är en sån oerhört förutsägbar person så inhandlades även då en manlig pickis.
Mm.
2008 då kom ju nya fronten på F250, även om instrumenteringen var den gamla. Och det stör Anders lite att den nya F250 ska vara så inåt helvete dyr. Jag menar jämfört med Ramen och Silveradon, för att liksom Anders har ju inga alternativ. Ram, det är för snickarbögar.
Tycker Anders.
Tycker Anders. Mm. Och gräver man eller har åkeri, då ska man ha en C-kortad Ford. Alltså built tough.
Mm.
Och Anders kan fortfarande dra upp Fords annonskampanj 2009 när de jämförde bärarmarna i framvagnen på en F250 jämfört med en Silverado 2500 och en Ram 2500. Och Fords grej var ju betydligt fetare. Det kunde man ju se i den här kampanjen.
Mm.
Och sånt kan man inte blunda för när man använder pickisen som en man.
Mm. Ja, just det.
Och slutligen då?
Ja, jag vill ju understryka att det är inte dina åsikter där, utan det är Anders åsikter.
Det här är ju spåkulan.
Ja, liksom. Det hör att jag påverkar dem i samtid, att det är lite skraj för.
Ja.
Ja.
Slutligen då, vad är relationen då till Pille Pille Pingpong?
Mm.
För att Pille Pille Pingpong bodde ju utanför Uppsala.
Stämmer.
Och han använde sin Hilux i jobbet som grävmaskinist.
Ja, ah, så var det ju.
Och även det här faller på plats att de då har en jobbrelation.
Mm.
Antingen så är det samma firma eller så är det olika entreprenader. Mm. Men de är på samma arbetsplatser. Liksom.
Mm.
Och det känns ändå som att det finns en 10, kanske 15-årig åldersskillnad på Pepita Anders och Pille Pille.
Mm, på Pille Pille-tången, ja.
Ja.
Mm.
Pepita-tången.
Mm.
Och pillepille.
Mm.
Och den här åldersskillnaden markeras också genom att Pepita-tången kör F250 och lillpillen kör en Hilux. Det blir liksom lite komplicerat far- och son-förhållande här. Liksom.
Också därför som Pille Pingpong tipsade Anders om podden. För Anders, innan han började lyssna på den här så visste han inte vad en podd var för någonting.
Han kände till radio. Ja, det var det han kände till.
Ja, precis. P4.
Ja, och text-tv. Det var internet för honom, det var text-tv. Sist men inte minst så ser jag en gul trävilla och en katt från Burma.
Mm.
Mm. Eller Norge. Norsk burmesisk skogskatt.
Ja.
Skitkonstig ras.
Ja.
Men de är katter.
Blev du en jävla kattexpert?
Ja, men de gillar katter.
Ja, det kan,
Anders
kan
och Lena. Tången och Lena.
Ja. Mm. Ja. Kan nog stryka runt någon gammal grånost chefer då, skulle det kunna göra.
Ja, men, halt och jävel.
Ja, tandlös chefer. Ja.
Ja.
Nej, den här veckan var det ju ingen snack om att vilken typ av person Anders är.
Nej, det var enkelt alltså. Ja.
Nu får han ju höra av sig.
Ja, får han höra av sig och tala om hur rätt vi hade.
Ja.
Och, det var ju nästan den stora skillnaden, det var ju Tångens fru.
Tångens fru, ja. Hon var lite mildare utförande i din analys.
Det kan ju hända att Tångens fru kanske...
Det kan ju vara gillar
mig det kan lite ju... mera än dig efter den här analysen.
Det kan ju också vara så att du beskriver hans exfru som han har barn med.
Ah.
Man vet aldrig. Ibland så är de här kristallkulorna vi har lite luriga.
Ja, men trubbiga på ett sätt. Men knivskarpa på
ett sätt. Ja, grymt.
Men du, vi måste ju också läsa upp ett väldigt kort lyssnarbrev.
Det gör vi.
Som, mer som information. Det här är ju inte liksom någon form av någonting som vi ska ta ställning till. Men det är ändå intressant för våra lyssnare att ta del av det här.
Okay.
Och det är Stefan Molin som skriver så här. Hejsan, ni kanske minns mig. Jag mejlade bilskrynklarna för över 2 år sedan med en fråga om vilken bil jag och min kompis skulle köpa på östkusten när vi skulle köra bil från New York till LA.
Ah, fuck.
Fan vad tiden går.
Ja, jävlar. Var det 2 år sedan?
2 år sedan.
Helvete.
Ja. Mm. Här, och vi, han har åkt genom hela USA och vi sitter kvar i samma gamla fåtöljer.
Ja, faktiskt.
Och då skrev han så här, det var svinkul att lyssna på. Vi tog åt oss informationen och hoppades på en schysst bil för resan.
Mm.
Men flopp.
Åh nej.
Mm. Alla som säger att det är lätt att köpa en bil i USA har rätt.
Ja.
Men det är helt freaking omöjligt att äga och försäkra en bil för 2 svenska UFO:n. Ja. För att sen faktiskt kunna köra bilen i det landet.
Mm.
Och då ska jag säga, nej, men då gjorde ni fel, bla 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 bla. Kan någon säga som inte stått där på DMV-kontor med en bunt papper på helt obegriplig fackamerikanska.
Mm.
Vi provade dessutom 2 delstater, både New York och Pennsylvania. Vi var inne på flera firmor, alltså bilfirmor, och hade skitkul när vi letade bilar. Vi älskade att det är ballonger och vimplar och typ 20 bilhandlare i varje liten stad.
Mm.
Vi hittade dag 2 en Jeep Cherokee och vi tog med oss den till DMV. Vi skulle ha 5 stjärnor, eller det heter 5-star identification.
Mm.
Alltså pass, kreditkort plus körkort. Då har man fått ihop 3.
Mm.
Men som turist så får man ju sällan ihop mer än 3.
Nej, vilka är
av 5 star. Det brukar vara att man ska visa upp en kreditkorträkning på en adress i USA.
Okay. Mm.
Eller en elräkning kan det vara också. Så var det när jag bodde, när man skulle öppna konto i USA.
Mm.
Då var det också lite så här, när man inte har ett social security number utan ett arbetsvisum, då måste man visa upp. Alltså moment 22. Jag måste visa upp en elräkning som är ställt på en adress där det står mitt namn på adressen.
Just det.
Men för att jag ska kunna täcka den på en adress så
måste man... Allt grundar sig i deras jävla stämningskultur som de har. Med försäkringar. Jävla. Det går liksom inte.
Nej. Men han skriver i alla fall så här, det var helt enkelt kört.
Tråkigt.
Omöjligt.
Mm.
Och så fortsätter han så här. Det vi kunde göra var att posta, inte mejla eller faxa ägarpapperna till våran kompis i LA.
Mm.
Och han skrev sig som ägare och att vi sen postade tillbaka till något motell i New York där vi kanske befann oss den dagen. Men då skulle vi få spendera minst 1 vecka av 6 i att vänta på posten typ. Så vi tog och bytte hyrbil till en Kia Optima och hade en skitbra roadtrip helt utan bekymmer. Vi slet ut ett par däck efter några donuts på Bonneville Flats och drygt 970 mils körning.
Mm.
Bäst av allt var line assisten, för det är lätt att tappa fokus med allt som händer bredvid vägarna. Mm. Det är också sådär där USA-res man har lagrat i Kodak-järnbalken. Mm. Det här med alla skyltar, man åker du vet, på Beach Boulevard ner mot Huntington. Det är så jävla mycket intryck.
Ja, speciellt för oss som inte kommer därifrån. För att man har sett det i filmer sedan man var 5-6 år.
Och på kvällen om det har regnat, allting bara glittrar alla kör med Xenox helljuset på och man ser knappt någonting. Det är spännande.
Ja.
Men som han skriver, att ha en line assist i bilen som håller bilen på rätt sida i filerna. Det är nog en bra funktion i USA.
Ja, där ännu mer och än någon annanstans känns det som.
Ah.
Just också att de här långa rakorna lätt att folk somnar på ett annat sätt. Så att,
Sen avslutar han. Det var bara det. Förresten, Ponkan, efter din dealen med hojen om Honda CB750, nu står det en fin 1973 års i mitt garage bredvid 990 Adventure. Tack! Utropstecken. Svinhäftig hoj. Ska renovera upp den lite i vinter.
Hej. Det här är min favorit. Lyssna, känner jag.
Stefan Molin.
Ja. Grymt, Stefan. Fan, vad avundsjuk man blev på den här resan, kände jag.
Men det man också känner, det är ju att liksom tid, ålder och ansvar har ju tagit ett punggrepp på oss. Alltså för en massa år sedan när vi åkte över lite mer regelbundet. Mm. Vi åkte flera gånger per år och köpte knasiga bilar. Och, vi köpte och så körde man ju bara.
Caprisen, den var vi
alltså, två veckor innan man körde bilen till något shippingkontor.
Mm.
Det skulle vi ju aldrig göra idag.
Nej.
Alltså skita i försäkring. Nej. Konsekvenserna är ju lite för höga, så att speak. Man vill ju inte tillbringa resten av sitt liv i ett fängelse i Arizona.
Liksom. Nej.
Man har
för mycket förnuft.
Man har för mycket att förlora.
Tråkigt att bli gammal är allt förnuft som kommer med åren.
Men jag tänker att det är väldigt många som kör oförsäkrat i USA. Men det är också en kategori människor som kanske inte har så mycket att förlora.
Nej.
De är på botten liksom. Men det här var ändå matnyttig info. Jag tänker, för jag har något svagt minne av att det fanns ett amerikanskt försäkringsbolag som hette någonting som försäkrade turister. Det var ganska dyrt, men du fick en full försäkring på en sån temporary full försäkring som gällde i 3 månader. Jag minns inte mer än så det var ett uselt tips. Så.
Men om någon känner till det tipset och vet vad Krik snackar om, maila in till oss så ska vi berätta om. För det är ett tips som man skulle vilja dela med sig av.
Ja, vi har ju massa lyssnare som säkert kommer med aktuella och realistiska tips.
Ja, men vi kan väl ge det som en uppmaning till våra lyssnare. Om någon har en lösning på det här problemet så hör av er. För det är ju någonting som vi alla som gillar den här podden förmodligen förr eller senare kommer att ha användning av.
Verkligen.
Du, apropå dealen med hojen då. Tänkte jag dunkar av veckans.
Ja. Northbike. Dream it, live it.
För någon vecka sedan så levererades en hoj till Northbikes båda butiker som jag vet att många har gått och längtat efter och få ta en närmare titt på. Och det är ju då Harley Davidsons nya Sportster S. Och det här är ju den andra modellen som på ganska kort tid som Harley Davidson har släppt. Som också har ett, jag tycker den har ett väldigt den på något sätt väldigt tydligt visar att HD nu verkligen är inne i en ny era i företagets snart 120-åriga historia. För jag tycker både att Panamerican och nu den nya Sportstern, det är två hojar som rent visuellt, stilmässigt och även tekniskt skvallrar lite om hur framtiden för Harley Davidson kommer att se ut. And I like it. Och just den här veckan så tänkte jag lite som en hyllning till nya Sportstern faktiskt grotta ner mig i modellens historia. För jag älskar Sportstern.
Ja, du har ju haft två, va?
Ja, till att börja med så är det så att det här det är faktiskt den hojmodellen som är äldst i världen. Det finns inget annat märke som har en modell som har hängt med lika länge som Sportstern har gjort. För den föddes faktiskt redan 1957 och har varit en del av HDs ryggrad i snart 65 år.
Det var sportsträng. Lite oväntat.
Ja, och
visst har vi pratat om det förut att nya Sportsman S har, känns väldigt Buell.
Det vet inte om jag har gjort, men det, ja.
Den är väldigt kompakt.
Ja, den är pitbullig.
Ja, pitbullig är den.
Mm. Men Sportsman-modellen, den gamla Sportsman, det är inte bara världens äldsta modell. Det är faktiskt samtidigt en av världens mest omtyckta modeller. Skulle jag nog ändå våga påstå, även om det kanske fortfarande finns en del trötta gubbar som hävdar att det är en tjej-HD. Men folk som tycker det brukar ju 9 fall av 10. Det brukar vara personer som du vet kliar sig i röven och sen kan de inte låta bli att lukta på fingrarna efteråt. Så det är inte liksom någon, den typen av åsikter som man behöver bry sig i så mycket.
Jo, men det ligger ju någonting i det. Därför att en Sportster, jag fattar att du gillar Sportster. Det är för att du är kort.
Jag kan inte säga att du inte gillar Sportster för att du är obis och lång. Nej, men du är för lång. Det kan jag förstå.
Ja.
Men hur som helst,
Sportster blir ju en barnmotorcykel för
ja,
mig.
För, om man är för lång. Det kan jag i och för sig köpa.
Ja.
Hur som helst, 1957 så lanserade de den här för första gången då. Och det var ett jävla tag sedan om man tänker på det. Det var ju då liksom, och det är samma år som liksom, The Ed Sullivan Show hade Elvis Presley som gästartist och de bara filmade honom från midjan uppåt för att de fick för sig att liksom hans juckande skulle få amerikanska skolflickor att söla ner trosorna och svimma hemma i vardagsrummet.
Vilket de gjorde ändå.
Ja, precis. och det var ju också samma år som FBI arresterade Jimmy Hoffa för att han skulle ha tagit mutor och samma år som Ford släppte sin Edsel. Och att tänka att liksom en modell som släpptes det året skulle fortsätta att vara i produktion 2022, det är ju ganska unikt ändå, måste man ju säga.
Ja, på något sätt. Ur ett hoj-sammanhang.
Mm.
Men vad fan, Suburban har ju levt ännu längre.
Ja, men okej. Okay. Men i hoj-sammanhang så är det väldigt, väldigt, väldigt länge.
Ja. Suburban start 1934.
Det var fränt. Sportsten, det är ju en ättling i rakt nedstigande led från HDs lite bortglömda K-serie. Det var ju en modell som introducerades 52. Och Sportsten delade ju både tank och ram och skärm och framgaffel med Model K-modellerna. Uh-huh. Men den nya Sportsten, när den kom då påminner den ju också rent utseendemässigt väldigt mycket om K-modellen. Men 45 kubikaren hade bytts ut då mot den här ganska kraftfulla och senare legendariska 54 kubiks Ironhead-motorn som skulle komma att sitta i Sportsten mellan 57 och ända fram till 85 faktiskt.
Mm-hmm.
För 86 så kom ju den nya Evo-motorn både som 883 kubik och 1100 kubik.
Mm-hmm.
Men tillbaka till 1957, för när hojen kom då såg man på den här, alltså man såg på Sportsten som det var en riktigt prestanda hoj.
Mm-hmm.
Det var sån hoj som var byggd för fart och den representerade ju lite av en ny era kanske man skulle kunna säga inom amerikansk motorcykeltillverkning. Den togs ju fram för att kunna konkurrera med de brittiska hojarna som var dåtidens värstingar och jänkarna ville ju såklart ha en hoj som kunde konkurrera med både Triumph och BSA och Norton som vid den här tiden var väldigt populära i USA. Och väldigt snabbt då så satte ju också Sportsten lite käppar i hjulet för de brittiska märkena. Förutom att folk tyckte att den nya Sportsten var otroligt snygg så var den ju också, den var mycket kraftfullare än de engelska alternativen.
Men förlåt, men alltså 1957 års Sportster, det var inte bara det att folk tyckte att den var jävligt snygg.
Mm.
Den var otroligt snygg.
Visst, ja, den är väldigt
den
snygg.
Den är otroligt.
Ja, den är väldigt, väldigt snygg.
Den är ju mycket snyggare än motsvarande Traja.
Ja, det måste jag nog än hålla med. Den är otroligt vacker, formmässigt otroligt vacker.
Ja, men den är ren, men vet du vad den har?
Nej.
Umf.
Ja, det slog du fan huvud på spiken.
Mm.
I mitten på 60-talet då hade Sportsten hunnit bli väldigt populär hoj och hade fått en ganska bred publik också. Hojen var ju relativt lätt och smidig och många började ju bygga shoppers och bobbers av dem på 60-talet.
Ah.
Och vid den här tiden då hade ju folk som körde motorcykel, de hade ganska dåligt rykte i USA på grund av alla motorcykelgäng som hade poppat upp och som tävlade om att vara rebelliska och liksom bikerkulturen i mitten på 60-talet, det var ju en era där det hände mycket tok. Men Harley Davidson, de försökte motverka det här lite genom att alltid framställa Sportsten som en hoj med väldigt snäll framtoning i alla sina annonser. Och det är väl kanske därifrån också litet som uttrycket kärringhård kommer ifrån. Jag vet inte om det är så, men så här framställdes liksom Sportsten i reklamen på 60-talet. Kolla.
Fan vad snyggt.
Ja, men det är väldigt gulligt och snällt
så här. Ja, det är ju inte Rebel Without a Cause.
Nej, utan det är liksom mer liksom kärlek och en farbror som sitter med rak rygg.
Men han kör ju havet.
Ja, han kör. Jag nämnde ju tidigare att det finns ett fåtal efterblivna idioter som envisas med att kalla sporten för tjej HD. Jag säger inte att du är en av dem, men eller nybörjar HD. Men frågan är om det är sant, för det känns inte riktigt som att folk gör det längre. Men ja, kanske då. Det är väl en term som har använts genom åren hur som helst. Framförallt av Big Twin-gubbar, och så du då förstås. Det är ofta folk som inte har hoj, men som vill ha hoj. Som gör ner på sporten. För jag tycker nog faktiskt...
Nej, men det är bara en storleksfråga.
Ja, i ditt fall så är det bara. Ja, skitsamma. När det kommer till den nya sporten då, sporten SM, där tror jag att den kommer nog, jag tror inte många kommer tycka att den är mesig, för den har ju liksom 120 hästar, 125 newtonmeter, och så den prestandan kommer skämma skiten ur de flesta Big Twin gubbarna i fråga om acceleration.
Det är för riktigt tuffa tjejer kan man säga.
Ja. Men man kan ju inte snacka om sporten utan att nämna åren mellan 69 och 81. The Dark Age of Harley Davidson, som en del tycker. För det var ju under de här åren som AMF ägde och drev Harley Davidson. Och kvaliteten på motorcyklarna sjönk ju en hel del under den här perioden. Men en AMF Sportster är ju idag, de är ju väldigt eftertraktade. Speciellt tankarna. Och många, inklusive mig själv, hävdar ju att jag tycker att det här är nästan de ballaste sportsterna av alla. Just AMF-perioden. Jag tycker om dem.
Jag håller med.
Det finns bland annat en Sportster från den här eran som är väldigt ovanlig och dyr idag. Och det är en hoj som ritades 1976 och som var en hyllning till Amerika. De fyllde ju 200 år. De hade en 200-årsjubileum. Mm-hmm. Och den hette The Confederate Edition. Och den hade grå lack och sen hade den en sydstatsflagga lackad på tanken. Det var lite annorlunda tider på den tiden. Det gjordes bara 400 stycken av den och så här såg den ut.
Man kan ju säga mycket om sydstatsflaggan, men det där var ju en ganska snygg lack.
Ja, den är fin på något sätt.
Fin och representerar någonting fult.
Ja. En annan grej som jag känner att man behöver snacka lite om vi nu ska snacka om sporten, det är ju hojen som Evel Knievel körde. Och som jag i något tidigare avsnitt hävdade är den mest ikoniska hojen av alla. Det är deras XR 750. Det är ju inte en fullblodssportster kanske, men den är ju... Det är en väldigt nära släkting hur som helst. Och en hoj som har varit en viktig del i byggandet av HDs lite racigare arv. Och en annan ikonisk sportster, det är den som Cal Rayburn körde när han satte hastighetsrekordet i Bonneville 1970. Han fick
jävlar vad snyggt.
Ja, han fick ju upp den jävla Streamline Sporten i 420 knyck.
Men där är ju en raket på två hjul.
Ja, men visst är den härlig. Ja. Jävligt...
Det är som att du tagit en flygplanskropp och tagit bort vingarna och har två hjul bara.
Ja, och snyggt lackad, orange och blå. Det är en häftig, ikonisk sport.
Superhäftig.
Som sagt, sporten har lyckats anpassa sig till den tid den har befunnits i över 60 år. Och idag så känns det som att varumärket sporten är starkare än någonsin. De gamla hojarna är väldigt populära att bygga om och har på många sätt varit ryggraden i den här retrohojtrenden som exploderade för snart 15 år sedan. Mm. Och som still going strong ju. Sporten är ju otroligt enkel att bygga om till något balt. Och när jag byggde om min första Sporten 2007 tror jag det var, då slog sig över hur lite jobb man faktiskt behövde lägga ner på liksom, om man ville förvandla en ganska alldaglig hoj till något jävligt fränt. Det enda man egentligen behöver göra är att byta tank och avgasrör, skärmar och styre, och plötsligt har man en hoj som är jävligt punkig på något sätt. Jag hittade en bild som beskriver det här jävligt bra. Kolla här vilken grym sportster. Den här stilen är fortfarande så jävla
snygg hjälm också.
Jag blir sugen lite på att bygga en sån här. Mm. Nu när jag har kort. Vi får se. Det är snyggt tycker jag. Men man ser ju också här att det är en ganska liten hoj. Så att du skulle inte se klok ut på den här. Så att jag kan köpa ditt resonemang. Mm.
Det är mycket som jag inte ser klok ut på.
Jaha. Jag är lite nyfiken på hur folk kommer att bygga om den senaste sporster, alltså SN. Ja. Någonting säger mig att vi kommer att få se en hel del elaka byggen på den i framtiden. Hur som helst, om man är sugen på att kolla in nya sporter SN, så se då till att ta er till någon av Northbikes butiker fort som fan, för att de har fått in dem nu, som sagt. Och med det sagt så tänkte jag, det kan väl avsluta veckans dealen med hojen.
Vet du vad jag tänkte fortsätta med då?
Nej.
Jag tänkte fortsätta med veckans bil.
Trevligt, trevligt.
Eller veckans bil, sport och MC.
Veckans bil.
Oproportionerligt ofta så har ju ett faktiskt märke dykt upp här i podden genom åren. Och det jag menar oproportionerligt är ju att det här märket ändå var så litet jämfört med giganterna.
Mm-hmm.
Och jag pratar då om American Motor Company, eller AMC.
Ja, just det.
Jag vet inte, det tycker vi ofta har fallit ner bara att de har fräna modeller.
Ja, man gillar dem men man tänker inte så ofta på dem. Nej. Det är konstigt.
Mm. Så otroligt vackert namn. Mm-hmm. Och precis som med Pontiac och Nash och Tucker och Oldsmobile och alla, det finns ju hur många som helst, så kan man ändå tycka att AMC på något sätt förtjänar att finnas kvar.
Ja, jo.
Och modellen som är denna veckas bil ärvde sitt namn från just Nash och senare även Rambler. Men under AMCs tak så fick man ut hela 8 generationer av Ambassador.
Ja.
Smaka på namnet.
Mm, Ambassador.
Ambassador. Mm. Sen att AMC fick
smaka
ut hela...
gåslever.
Ja, ja det är något snyggt med det. Mm. Men att AMC fick ut hela 8 generationer av den här bilen, det var ju ingen raketvetenskap eftersom modellerna byttes helt och hållet typ vartannat år. Så de var inte jättelånglivande.
Nej, nej.
Men den första generationen av Ambassador släpptes 1958. Men den absolut snyggaste modellen, den tryckte de ut mellan 1965 och 1966. Och det var då den femte generationen. Och här landade linjerna i liksom ett perfekt samspel. Och den hade dubbla vertikala lysen fram i en, liksom en pilformation. Faktum är att Ford Fairlane kopierade det här året efter. Vi har ju pratat om det här flera gånger just att liksom, tittar man på olika generationer av en och samma modell så är det liksom så här, rätt vad det är så bara stämmer allting. Jag hävdade ju att 1974 var sånt där år när det stämde för väldigt många biltillverkare. Mm. När linjerna satt rätt liksom. Mm. Men det som gjorde de här två årsmodellerna, alltså 65 och 66, unika och speciellt eftertraktade i Japan, England, Australien och Nya Zeeland. Vet du vad det var?
Nej.
Det var att US Postal Service beställde hela 3000 högerstyrda bilar.
Jaha.
Det här är lite ovanligt. Tänk dig själv.
Men vadå? Jaha.
Exakt vad är det du inte begriper?
Vad de skulle med den till eftersom det är ju inte, det är ju ingen liksom postbil på något sätt. Det är en vanlig liksom...
Ja, du menar varför US Postal Service
ja,
köpte de här?
Ja.
Det är intressant.
Jag kommer, och en ganska bra fråga.
Jag kommer snudda vid det.
Ja,
eller jag har ett svar.
Ja.
Mm. Men tänk dig själv att du bor då till exempel i världens vackraste land, Nya Zeeland.
Mm.
Du har Sagan om ringen natur, 25 minuter utanför alla större städer.
Mm.
Du har perfekta amerikanska villaområden och du kan grilla året runt. Det finns inga giftiga djur, det finns inga ormar eller skorpioner. Nya Zeeland är ju liksom en utopi i så mångt och mycket. Plus att det ser ut som USA.
Mm.
Alltså fast lite vackrare.
Ja.
Enda problemet är att alla jävlar kör på fel sida.
Mm.
Och du som älskar jänkare är liksom förvisad till ett enda märke om man gillar klassiska bilar. Och det är ju Holden.
Mm.
Om man nu ska ha något fränt med ratten på den sidan som du liksom ska... Så det blir rätt för dig på Nya Zeeland då. Mm. Eller Australien.
Mm.
Eller så får du bita i det sura äpplet och importera någonting kul där du sitter på fel sida.
Mm.
Det känns ju lika långt bort som om du själv skulle köpa en högerstyrd Aston Martin och prutta omkring ner i Stockholm. Det blir
fel.
Det blir jätte... Mm. Jag har inte tänkt på det så förrän jag upptäckte det här. Tänk dig att bo då i Japan, England, Australien eller Nya Zeeland eller några länder i Afrika. Där så här, man har inga bilar att välja på.
Nope.
Det är svårt att sätta sig in i.
Mm.
Att liksom så här... Allt som de går och dreglar över i Kalifornien när de är där på semester. Allt som de bara, åh, vilken dröm.
Mm.
Så bara, nej, det går inte.
Nej, det går inte. Ja, det går, men det blir inte så. Det blir konstigt.
Det blir jättekonstigt.
Mm.
Att då springa på en otroligt vacker AMC Ambassador som dessutom är högerstyrd. det måste ju anses vara en unicorn. Mm. Och US Postal Service, de har ju genom åren haft ett gäng med tvåhjulsdrivna jeepar med skjutdörr, ganska fula eller balla. Plus att de i typ 40 år har kört de här små Grumman. De här små fyrkantiga lådorna på hjul som ser ut som små food trucks. Det vet du.
Ja, men det var ju de här två bilarna jag tänkte på när du sa US Postal Service. Ja. Därför är det så svårt att få till det med liksom The Ambassador.
Exakt. För alla fattar ju varför postbilar är högerstyrda. Det är ju såklart för att brevbäraren inte ska behöva kliva ur bilen för att de ska kunna då nå brevlådan.
Mm.
Men i flera delstater under 60-talet så kopplades facket in för att arbetsförhållandena för brevbärare var så generalusla. Så om de inte körde bil så blev de dagligen jagade av hundar.
Ja.
Och om de körde bil så var deras fordon iskalla på vintern och svinvarma på sommaren. Och till råga på allt så var då komforten usel i de här antingen jeeparna eller Grumman då.
Ja, det är klart.
Och det hade då gått så långt att lokala brevbärare tog sina egna bilar och satte en stor kloss på vänsterfoten och sen körde de helt livsfarligt omkring hela sin postrunda halvliggandes i passagerarstolen med vänsterbenet sträckt över pedalerna och vänsterhanden på ratten. Sen delade de ut post med högerhanden. Så de åkte omkring i sina egna liksom landjåts och bekväma bilar med AC och, eller värme på vintern.
Ah.
Men det här var då skälet till att när facket blev inkopplat, det här blev en, liksom en nationwide problematik som togs upp, då valde då US Postal Service att köpa in 3000 AMC Ambassador som var då liksom stora prom. Alltså det var ju helt otroligt konstiga postbilar.
Jag hittade till och med en reklambild här från,
We Deliver.
Från den tiden. Ja, det ser jätte... Vad har han med alla breven då?
Liksom? Ja, vi är nog precis vid baksätet. Ja, liksom. Jätte... Ja, de är inte funktionsändamålsenliga på något sätt.
Det, men det ser härligt ut.
Men inte nog med att USPS-ambassadörerna var högerstyrda. De var ju dessutom helt otroligt snyggt lackerade. Du hade ju en bild där.
Ja, just det.
Men kolla, liksom... Det är den här klassiskt USA-blå.
Ja, det
blå. Ja. Mm. Hur ska man känneteckna den här blå? Den är liksom Obama-klarblå.
Mm.
Och sen har den nu...
Finlandsblå nästan på något sätt, va?
Ja.
Lite som finska flaggan.
Det blev ju inte... Du gjorde ju inte färgen snygg.
Finlandsblå.
Den är ju mer Obama-blå. Liksom.
Ah, okay, det.
Sen har
smurfblå.
Ja,
lite för mörk.
Nej, den är lite mörk. Ja. Den är blå. Vi säger att den är klarblå.
Ja.
Och sen har den då vitt tak plus en röd dekor i ovankant på dörrarna. Och sen så står det då med såna snygga bokstäver, står det US Mail plus lite siffror på huven och på dörren.
Mm.
Och med risk för att tjata, men vi älskar ju bilar som berättar en historia.
Mm.
Och då tänker jag också så här att det måste ju finnas ett antal typ 60-åringar i Sverige som har jobbat passionerat hela livet på det som hette Posten innan Postnord kom och fuckade upp livet för alla.
Mm.
Och av dem så måste det ju finnas mer än en handfull som också älskar jänkare. Och då är min retoriska fråga, varför har då inte någon av de här personerna som då har en massa postmemorabilia i garaget, liksom, varför har de inte så köpt en AMC Ambassador som de då har renoverat i mint condition, satt den i US Mail red, white and blue och plus en sån här snygg amerikansk brevlåda utanför garaget. Det måste ju finnas postnördar. Det här
jo,
är ju
men vad fan
perfekta...
vet du om det? Det kanske finns någon som har gjort det.
Ja, ja. Men då lyfter vi frågan återigen till våra lyssnare efter lyssningsavsnittet.
Mm.
Finns det några USPS-bilar i Sverige?
Mm.
Eller så kan vi lyfta hela frågan ännu högre. Var är alla originalrenoverade amerikanska statliga yrkesfordon? Alltså då menar inte jag snutbilar och ambulanser, för det vet jag att det finns mycket av. Men var är alla parkförvaltningsbilar och postbilar och vad finns det mer? Kanske inte finns det mer.
Det är väl skrotade bara.
Ja, men mejla oss om det har sådär. Visst vore... Jag skulle vilja ha en postbil och
det är klart du skulle.
Jävla snyggt. US Postal Service AMC Ambassador. Det mina vänner, var veckans bil.
Det var väldigt bra veckans bil.
Och har ni någon sån då i garaget, så kommer vi direkt och filmar å Bilsport och MC:s vägnar för då filmserien Drömgaraget som vi håller på med nu. Och på tal om det, ja, så kan ni gå in på bilsportmc.se och klicka på Drömgaraget, för där ligger våra filmer. Och vi ska spela in två filmer till i nu i november och december.
Det ska vi.
Och vi letar primärt efter ett... det spelar ingen roll.
Nej, det spelar ingen roll.
Sjuka garage.
Kul garage bara.
Är det ett sjukt hojgarage, mm, så är det bonus. Mm. För att det vore kul, mm, med ett hojgarage till. Är det ett fantastiskt bil, fantastiskt bilgarage, fantastiskt, så går det lika bra. Men mejla oss. Vi har lite trådar ute som vi har garage som vi ska kunna filma. Men det kan alltid dyka upp bättre.
The more the merrier. Ja. Och vi planerar ju att fortsätta det här även under nästa år. Som
exakt,
det ser ut. Så att det bara hör av sig.
Ja.
Ska vi runda av det här eller?
Ja, jag har bara en liten minipassus också. Mm. Som jag läste igår på nyheterna som, mm, gjorde mig glad. Vi pratade ju om det här med Prometheus Fuel.
Just det.
Om det var en eller två veckor sedan. Mm. Alltså det här nya fossilfria drivmedlet som skulle kunna ersätta bensin, var helt miljövänligt. Mm. Då läste jag på nyheten igår. SAS, Vattenfall och Shell. Säger du Shell eller Shell?
Shell.
Ja, jag säger också Shell.
Ja.
Men det är ju en Shell. Det, ja, borde ju vara Shell.
Ja, men jag säger duscha också.
Ja, det är mycket. Men SAS, Vattenfall och Shell satsar på fossilfritt flyg. Tillsammans ska SAS, Vattenfall, Shell och LanzaTech nu börja utvärdera möjligheterna för att få igång världens största storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle. Det framgår då av ett pressmeddelande. Istället för att använda ny fossil råvara till produktionen ska det syntetiska flygbränslet framställas med fossilfri el och infångad koldioxid från fjärrvärme, skriver bolaget vidare.
Mm,
det är precis
idé
samma
då,
idé.
Precis,
då.
Ja. Ja, mm.
Vid full produktion skulle anläggningen kunna förse SAS med upp till 25% av bolagets globala behov av hållbart flygbränsle år 2030. Mm. Så att liksom även nu i Sverige, alltså exakt samma teknik med infångad koldioxid.
Mm.
Det var ändå kul.
Ja, det var det.
Och sen ska ni inte heller glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare.
Hansenvinnare.
Hansenvinnare. Hansenvinnare. Så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling
The Most Outstanding Car.
The Most Outstanding Car.
The Most Outstanding Car.
The most outstanding car.
Där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Hansen Racing. Ja, nej, ja.
Där var det klart.
Ja.
Ja. Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så ska man kontakta Stefan Ernryd på Ernryd Cars, mm, på telefonnummer 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och slutligen så måste vi ju också nämna världens bästa biltidning Gasoline Magazine, en snuttefilt i höstmörkret.
Ja, verkligen.
Jävlar vad den är snygg.
Ja,
den är som klassskillnad jämfört med alla andra bil- och motorcykeltidningar.
Ja, och en källa till extremt mycket inspiration nu när det börjar bli lite garagesäsong.
Ja, mm, och till skillnad från oss så kan Peter och Mia en massa saker.
Ja, precis.
Som de då skriver om.
Yes.
Tack för att ni har lyssnat.
Trevlig helg på er. Ses om en vecka.
Hej, hej, hej.